Det vill vi se i radio. Ett underhållningsmagasin för synskadade och för andra. Programledarna Bertil Perolf och ordförande i De blindas förening Charles Hedqvist diskuterar om hur det är att steka köttbullar när man ingenting ser. Britta Oledal har en novell med i programmet där hon berättar hur hon gör när hon lagar mat.
Ja, Charles Hedqvist. Nu är vi alltså framme vid det sista programmet i den här serien för i vår åtminstone. Inte för i år hoppas jag, men för i vår. Och vad tycker du om det?
Ja, hörru, jag tycker att det var väldigt kul med att bara att göra det programmen. Har bara lyssnarna haft lika roligt så tror jag att vi kan vara nöjda.
Ja, och så har det blivit riktig vår. Det är blåsippor ute och det är vitsippor ute och grönskan börjar komma. Säger det dig någonting?
Det? Ja, det är faktiskt en väldigt tjusig tid. Bara det där vårluften och vårsolen. Och jag var förresten för någon vecka sedan ute vid vår rekreationsgård ute vid Almås här vid Horsfjärden och plockade vitsippor. Det var väldigt
kul. Och du är säker på att det var vitsippor?
Jag hörde vitsippor, känner jag igen.
Kan du skilja blåsippor och vitsippor på doften eller så?
Ja, du, nu, det är jag inte riktigt säker på allt. Det tror jag väl att jag kan göra. I varje fall trodde jag att det var vitsippor.
Ja.
Men på tal om konst och kultur så tycker jag att vi ska ta och titta på lite konst, va? Lite konst som är speciellt framställ just för att blinda ska kunna uppfatta den.
Ja, det låter tycker jag intressant.
Ja, vi har en sån anläggning kan man kanske säga, den specialskulptur ute vid Blindinstitutet. Det är ju alltså ute vid Tomteboda, det är ju vår skola för blinda barn.
Och där har du gått själv?
Ja, fast nu är det många herrans år sedan. Uh-huh. Och det har hänt mycket på den tiden sedan jag gick där. Men ska vi gå ut och åka ut och titta på det?
Vi gör det. Vi har nu kommit ut till Tomteboda blindinstitut och kommit in i en byggnad. Är det en simhall här eller?
Ja, den är alldeles nybyggd. Den invigdes för ett år sedan med simhall och med gymnastiksal. Och sen är det ju en lång korridor där, som man har utnyttjat till att framställa konst som avsedda speciellt. Appellera till blinda, alltså skulpturkonst kan man väl kalla det. Hur reagerar du när du ser det här?
Ja, jag tycker att det är magnifikt. Jag tilltalas väldigt av det här och frågan är bara hur de blinda uppfattar den här.
Ja, det är skillnaden mellan blinda och seende ligger närmast i det att en blind kan ju bara uppfatta detaljer medan man inte kan uppfatta det så stora enheter. Det här konstverket, det är inte mindre än 70 meter långt. Det består ju av olika metaller i olika utföranden, av sten och av glas
och trä
i alla möjliga färger. Hörru, ska vi ta frågan?
Rektor Tore Gissler står här bredvid. Det är ju också färger, alltså väggen är blågrå. Och det finns gröna färger, röda, blå, gula färger. Är det för de något seende?
Ja, det finns ju en hel del elever som har så kallade synrester. Och det är nästan alltid så med dessa synrester att de innebär färgsinne och färgsyn. Och för de eleverna är det ju väldigt roligt med de här glimtarna. Det är skarpa färger som ni ser här i klart skrikande rött och i gulockra och i grönt, och det ger glimtar. Det är också ett stöd vid orienteringen för synsvaga.
Ja, sen är frågan hur de upplever konsten här. Vi har tre, en pojke och två flickor här. Pojken heter?
Sten Lindén.
Och du är från Stockholm eller?
Nej, jag bor utanför Sundsvall i Timrå.
Ja. Och flickan i gröna klänningen?
Elisabeth Sundberg.
Och du är ifrån?
Stockholm.
Du är från Stockholm och flickan i vita blusen och röda kjolen?
Ann-Kristin Simonsson och är från Sandsjöfors som ligger i Jönköpings län i Småland.
Ni går ofta här och tittar på konst, om man säger att säga, titta eller känner det nu. Upplever konsten?
Ja, det gör.
Hur upplever du den, Sten?
Ja, jag tycker att den är bra, allting. Och ibland så kommer det skravliga ytor och ibland så är blanka ytor och sådär. Så.
Vilket tycker du tilltalar dig mest då? De skravliga eller de blanka ytorna?
Ja, det kanske allra mest är blanka nästan. Men det skravliga tycker jag också är bra.
Det är räfflor och det är hål. Ja, ojämnheter också i stenarna, i träet.
Ja.
Ja. Vad är den där, din älsklingsskulptur?
Ja.
Vet du var den finns här?
Ja, det är en stor rund platta med en glaskula som sitter där. Och så till höger om den glaskulan är ett stort hål.
Och dit går du ofta och känner på den?
Ja, det brukar jag göra.
Ja. Och flickorna då? Vad säger du?
Jag tycker nog att de skrovliga ytorna är bäst.
Tycker du?
Ja.
Betyder det, tror du, att Sten är något väkare som tycker om de där lena, mjuka ytorna? Du kanske lite kärvare till din natur?
Ja, det vet jag inte.
Du tycker om kanske mera rustikt överhuvudtaget?
Ja.
Vad tycker du om för musik?
Ja, det är pop förstås, men kan jag höra på annat också.
Lite riviga grejer så här, lite skrovliga ytor även där.
Ja då.
Ja. Och flickan i vita blusen från Småland?
Tycker bäst om borstarna.
Ja, det ingår borstar här också. Man kan se det i, det är ett material i plast och så är det borstar här som ingår.
Ja, det är väldigt fascinerande tycker jag, den här sammansmältningen. Ola Adrin, verkets skapare, han har haft den idén att här ska modernt och gammalt kombineras. Och så har han smält in i den moderna plasten, plastlaminering, har han smält in borst av olika slag. Där finns både gethår från Grekland och där finns våra vanliga hästsvansar och där finns också de växtfiber som användes ju i borstbinderiet också. Så det är liksom, samtidigt som det är ett monument över ett gammalt blindyrke, så är det ett helt modernt konstverk och formerna där de böljar fram som, jag tror att han har tänkt väldigt mycket på de här uppförstorade modellerna utav utav celler och sådana där mikroskopiska ting som man annars ser i mikroskop. De har han velat skildra för blinda genom att förstora upp dem våldsamt i det här plastmaterialet. Samma är förresten förhållandet med glas, vissa glaspartier som återger nukleinsyrans molekyl och vad det är han snackar om. Men det är mycket intressant och roligt i varje fall.
Och de där grejerna tycker du är det skönt att gå och känna och ta på? Det gör du?
Ja.
Ja, Charles. Vi kanske också ska berätta att när vi var på väg ifrån Tomteboda blindinstitut så träffade vi en pojke på en 10 år, Nisse hette han. Han var ju från Sundsvallstrakten och han kunde traktera en hel massa instrument. Kommer du ihåg? Det var klarinett och det var trumpet.
Och det var trombon. Det var
ocarina.
Och piano och dragspel.
Ja, munspel och orgel och så tror jag vi har glömt hälften i alla fall. Ja. Nu hade vi inte alla de här instrumenten tillgängliga då och jag hoppas att vi ska ta och träffa honom i höst och låta honom spela på allt det här.
Tycker jag absolut.
Ja. Men en pratstund med honom fick vi.
Ja, vår trumpetare här i bandet har en vacker röd tröja på sig och blå manchesterbyxor, nästan svarta är det, och bruna sandaler. Och du kan spela så hemskt många instrument. Har du lärt dig spela dem här?
Nej, allt har jag lärt mig själv. Jag går i notlära i piano och så går jag hos en fanjunkare i musik. Han går i första militärorkestern som håller en orkester här på skolan. Som jag går med i.
Ja, och då är det alltså noter i blindskrift?
Nej, inte i blåsorkestern.
Nej, men du har lärt dig det alltså?
Nej, jag håller på att lära mig det. Noter.
I blindskrift alltså?
Ja.
Mm. Men då kan du inte spela och läsa noter samtidigt.
Nej, man måste läsa in ett stycke först innan.
Ja, så du kan det utan till.
Ja. Ja.
Vilket instrument tycker du är svårast?
Dragbasun.
Det är sånt man kallar för trombon också.
Ja.
Ja, det är det svåraste.
Ja.
Det är svårast att hitta lägena.
Ja.
Mm. Du spelar inte fiol eller?
Nej.
Det gör du inte. Utan du håller det till?
Till dosinstrument, tangentinstrument. Och så har jag klarinett också brukar jag spela.
Ja.
Det är ett sorts träblås alltså.
Mm. Vad gör du annars här då, hör du?
Ja.
Läker, idrottar?
Nej, inte så mycket.
Gör du inte?
Ja, när visst gymnasiserar jag, men längre fram på våren så brukar vi gå ut och idrotta.
Ja.
Och skida brukar vi göra på vintrarna förstås. Åka skridskor. Åka skridskor tycker jag är mycket kuligare.
Men tycker du, är det inte svårt att åka skidor och åka skridskor när man inte ser någonting?
Nej.
Hur gör man då?
Ja.
När man åker skridskor
liksom till exempel? Man liksom vet vad man åker på. Fast det är så att är det en sak till exempel som en rund, en stolpe, då hör man inte den. Men är den mera platt, då kan man höra den. Och är det en sak som inte är i brösthöjd så där, då hör man den inte och då åker man på. Det behöver man inte göra heller, bara man vet var man är någonstans.
Slår du dig mycket?
Nej.
Om det är mycket runda pinnar och sånt här, som du inte hör.
Ja, det finns inte så mycket runda pinnar. Mest lyckstolpar. Jag tror inte det finns så mycket att slå sig i egentligen som är så farligt.
Nej, jag hoppas det. Om jag sätter upp några plankor någon så ska de alltså vara runda.
Nej, de ska vara platta.
Ska de vara platta?
Ja.
Ja, då säger vi så.
Ja, Charles, vad ska vi syssla med nu?
Hörru, Bertil. Kan du steka köttbullar? Heter det steka köttbullar förresten?
Ja, laga köttbullar kan man
heter
väl
laga.
Säga.
Men
steker de
no, kan du det?
Ja, det kan jag. Jag kan. Och min fru påstår till och med att jag lagar mammas köttbullar. Det är ett väldigt högt betyg.
Det är ett högt betyg.
Ja.
Du har aldrig tänkt på att försöka laga köttbullar och blunda?
Nej, det har jag verkligen inte gjort.
Tror du att det skulle bli mammas köttbullar?
Hör du, om jag hade ingredienserna framme så jag visste vad det var, då skulle jag nog kunna göra det, tror jag nog. Ja, det är svårt med stekyta och steka förstås.
Du vet, det finns ju några, ett eller annat, eller några tusental blinda husmödrar som faktiskt klarar sig fastän de inte ser.
Ja, nej, alltså jag kan inte laga köttbullar utan att se, det säger jag nu.
Mm. Jag tänkte att vi skulle ta och fråga en av de husmödrarna. Det är Britta Oledal uppe i Värmland. Hon har varit blind i 7 år så är det. Och hon har faktiskt sedan hon blev blind satt igång att utöver att laga köttbullar så har hon också börjat skriva böcker. Och jag har bett henne berätta lite grann om hur hon bär sig åt.
Det händer ibland att folk frågar: hur bär du dig egentligen åt när mjölken pöser över och gröten bränner vid? Jo, jag bär mig inte åt alls. Sånt sysslar jag inte med som seende och än mindre nu. Jag använder flitigt min grötkokare där själva matlagningskärlet är nedsänkt i vattenbad. Och med det är alla sådana bekymmer borta. Det räcker till ändå. Att börja som blind husmor på nytt betyder ständiga misslyckanden och brist på självtillit. För min del har familjens friska aptit och glada förväntningar lockat mig vidare. Och nu efter 7 år har jag fått tillbaka lite av min säkerhet och lyckats med det mesta i matväg. Fast det händer ju att jag får använda helt nya metoder. Bokstavligt talat vända på alltihopa. Som när jag gör vetebullar. Förr höll jag med vänster hand om degen. Tog ögonmått och skar med den högra. Nu svänger jag det hela. Vänster fingrar måttar till den lilla biten. Höger hand håller kniven. Och degbiten får klara sig på egen hand. Att göra en mjuk kaka går precis lika bra utan att se. Och vill man sedan fortsätta verket till något tårtliknande är det behändigt att klyva kakan med en sytråd så som barnen i skolköket brukade få lära sig. Sen tar jag för min del allt det där som skulle ha spritsats ovanpå och lägger emellan. Och mina matgäster får tycka och tänka precis vad de vill. Är det inte ett tecken på mogenhet att man inte längre bryr sig så mycket om vad folk säger? På den tiden när jag var skolkökslärarinna och hade vuxna elever kunde det ibland innebära ett krav på lite väl tillkrånglad mat. Nu som blind matmor är jag mycket noga med att maten ska se enkel och riktig ut och så förstås smaka bra. Men jag är inte ett dugg intresserad av att vara duktigare än alla andra. Vi blinda ser med fingrarna och det är ju rätt onödigt att påminna sina gäster om den detaljen genom att krångla till och garnera för mycket. Detta att se med fingrarna blir en vana. I början har man ingen som helst förmåga. Jag minns en gång jag skulle steka potatis. Stekpannan la jag upp och ner på vedspisen och väntade tills det osa riktigt hett innan jag lade dit smöret. Det var först när jag hällde på en skål finskuren potatis som det gick upp en talldank. Då ville jag gråta. Men jag tog till de fula orden, det var friskare och gick fortare över. Fast nu var jag glad att jag var ensam. Vi har ett stort gammalt bondkök som samtidigt är vardagsrum. Och fortfarande händer det när jag har väldigt bråttom att jag helst vill vara ensam. Den som tänker hjälpa till får stanna. Men att läsa tidningen eller lyssna på radio går lika bra någon annanstans. Det är en klar överenskommelse att har jag inte bett om hjälp behöver ingen känna sig skuldmedveten för att han eller hon går sin väg. Jag tycker om att gå där och plocka och är ganska stolt när jag kan bjuda familjen till dukat bord. Fast det händer ju saker. När man har riktigt bråttom så man glömmer mörkret. Då sveper jag kvickt över köksbänken med trasan och hejsan, där for den halvfulla mjölktillbringaren. Och vi som har trasmattor på golvet. Men tar jag till rätta tonfallet och det finns folk i huset så kommer där kvickt som tanken någon med syn försedd. Det egna mörkret kan komma en att glömma av andras krav på ljus. Åtminstone jag har väldigt svårt att komma ihåg när det är tid att vrida om ljusknappen. Det kan bli missförstånd och min man tycker inte om att komma hem till mörkt hus. För att inte tala om inbjudna gäster. Ett par goda vänner skulle äta middag med oss. Min man satt i sitt arbetsrum på baksidan av huset. Och eftersom han var helt friställd från ansvar passade han inte heller klockan så noga. Jag hade brått och märkte varken tid eller gäster förrän det försiktigt knackade på dörren. Är vi för tidigt ute? Eller kanske på fel dag? Nej, visst inte. Kom in och känn er välkomna. Det var då det talade om att hela huset var mörkt. Sådana där missförstånd var väldigt pinsamma i början. Men nu går jag till mötes och skrattar med. Lika gott som alla de andra. Om nu allt detta låter för bra så vill jag ärligt erkänna att städningen är min svaga punkt. Det blir arbetsamt och ger ingen utdelning när man inte kan uppleva resultatet så som förr i världen. En grannfru kommer en gång i veckan och hjälper mig. Dessemellan får familjen plocka undan och snygga till. I gengäld får jag tid att skriva. Det kan hända att jag sitter ett par timmar vid skrivmaskin och diktafon. Andra gånger tar jag lilla bandspelaren med mig i köket och kan på så vis göra anteckningar allt eftersom infallen kommer. Detta att skriva är numera min stora glädje. I fantasins värld finns inget mörker, även om det ofta är blindhetens problem jag söker.
Ja, brevlådan idag ska handla om radio. Och som svarande har vi lyckats få radiochefen. Välkommen till programmet för övrigt.
Tack ska du ha.
Det har sagt att om radion inte hade uppfunnits av något annat skäl så borde den ha uppfunnits för de blinda. Och vi blinda, vi är väl förmodligen också de allra trognaste radiolyssnarna. Och i vinter har vi varit speciellt intresserade just av det här programmet. När jag har varit ute och rest så har jag ständigt fått frågorna sådana som hur kommer det att gå med radioprogrammen i tv-åldern? Och vad kommer radion att göra speciellt för de synskadade? Men allra först, hur blir det fortsättningen just med det här programmet? Och då kanske jag får ställa frågan, när man är radiochef, lyssnar man på ett radioprogram då?
Ja, det gör man så mycket man hinner. Jag lyssnar mycket på radio och jag har även lyssnat på det här flera gånger. Och konstaterat att även om det är riktat till synskadade så är det ett ytterst hörbart program för alla envar, vilket jag tycker är väldigt plus. Och vad svaren på de övriga frågorna beträffar, om jag börjar så att säga bakifrån, vi hoppas att det här ska fortsätta och med lite tätare intervaller. Och jag hoppas också, om jag får tillägga, att när vi får ökad programtid, och det, då kommer vi på nästa fråga, så kan vi utvidga den här typen av program riktade till blinda och synskadade.
Nu har ju radioutredningen kommit med en hel del nya idéer i det sammanhanget. Har du haft tillfälle att studera dem närmare ännu?
Ja, då, jag har ju tagit del av det. Jag är med i utredningen på det här avsnittet som expert också. Jag ansluter mig helt till den här tankegångarna i princip. Hur det sen är enskilda enskildheter blir utformat, det blir ju en senare sak. Men det här är väl en typiskt fall där radion har en stor uppgift för framtiden. Det är nu inte den enda där radion har en stor uppgift överhuvudtaget i framtiden. Och hela utredningen speglar ju detta. Radion ska utvidga, den ska täcka vidare områden, den ska ge mera istället för att krympa, så säger TV-radion.
Det innebär alltså att vi som bara är hänvisade till radio, om jag ska säga bara, vi behöver alltså inte vara särskilt rädda för TV-ålder, för TV, att TV ska slå ut radion.
Nej, tvärtom så kan ni på basen av den här utredningen, och jag tror också om man tar hänsyn till trenden överhuvudtaget idag, se fram emot ett rikare utbud av, och mycket mer varierat än nu i framtiden.
Vad tror du just om de speciella programmen för synskadade? Vad kommer det att innebära i mycket korta drag?
Ja, alltså utredningen har ju en tanke som jag förstår också representerar vad era organisationer tycker. Nämligen att man när det gäller speciella program till synskadade så ska man tänka på att även om ni har radio och får nyheter så får ni det är en massa saker som vid sidan om så att säga som inte kommer fram i radion normalt. Det här är allmänna kommenterande, kulturstoff och så vidare. Och där är tanken, och den tycker jag är mycket lockande, att radion skulle ha speciella fönster där vi gav det i ord som andra läser på de kommenterande sidorna i pressen till exempel och tidskrifter och så vidare.
När det gäller det här speciella programmet som vi nu har kört den här säsongen som jag nu förstår att man är intresserad av att fortsätta med. Är det den typen av program som alltså är blandade program som riktar sig till, ja som är hörbara kan man säga för också andra än synskadade som man i första hand är intresserad av? Eller?
Ja alltså jag ser det så att det första måste ju för sådana här program vara att de tillgodoser den speciella publiks intressen och behov som de riktar sig till. Men jag tror det är ett plus helt allmänt att om man som i det här programmet också kan göra dem, och det tror jag inte är så svårt, intresseväckande även för de som inte är direkt adresserade, som de inte är direkt adresserade till. Jag har lyssnat på det här programmet med stor behållning ett flertal gånger, det måste jag säga. Och jag hoppas att man ska kunna göra det även med andra programformer.
Det var mycket trevligt. Så då vågar vi se ljus på framtiden.
Ja, i den mån vi sedan får de ekonomiska resurserna, den reservation som allt ska göra, så kommer ni kunna göra det vad det anbelangar radio. Det tror jag mig våga säga.
Ja, ska jag tack för det.
Tack ska du ha.
Ja, då har vi väl bara att säga tack och adjö då för den här säsongen och önska en trevlig sommar.
Ja, om vi ska tro på radiochefen, och det ska ju väl, så träffas vi i höst. Och du ska hjärtligt tack för det här mycket trevliga samarbetet. Jag hoppas att lyssnarna har haft det trevligt. Och så glöm inte nu över sommaren telefonnumret 449140 till Det Blindas Förening.